Vi säger välkommen till alla er som sitter nu och lyssnar med spänning på Radio för Gospels program. Hela två timmar ska ni få lyssna på oss och jag har intressanta gäster med mig ikväll. Det brukar jag ha för det mesta, men ikväll tycker jag det är mycket intressant för att säga. Och det är Elvor och Janne Olin som är här och jag säger välkommen till er redan nu.
Tackar.
Tack. Ja.
Och Elvor och Janne, de är kända för bland annat, kan jag säga, sin hemsida som behandlar mycket av den här tiden vi lever i och den tid som ska komma och Jesu andra tillkommelse. Så vi får se vad de väljer ut ikväll och hur det här programmet blir. Det ska bli spännande. Innan vi hör första sången så vill jag alltid läsa ett Guds ord. Det är en bra start på programmet. Och jag ska läsa ifrån Johannes evangelium, 17 kapitlet. Det är ju så att det är när Jesus beder både för sig själv och för sina lärjungar och för oss och de sentida lärjungarna. Jesu underbara bön här. Jag ska läsa ifrån den 13 versen. Och då ber Jesus så här, och han ber till sin fader. Det är innan han är i korsfäst det här alltså. Nu går jag till dig, dock talar jag detta medan jag ännu är här i världen. För att det skola hava min glädje fullkomlig i sig. Jag har givit dem ditt ord. Världen har hatat dem eftersom de inte är av världen. Likasom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta bort dem ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig i världen så har och jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem på det att också de må vara i sanning helgade. Men inte för dessa allena speder jag, utan för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag beder att de alla må vara ett. Alltså som du, fader, är i mig och jag är i dig, också de må vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Där stannar jag. Och jag har tänkt många gånger på detta, att Jesus ber att vi ska vara ett. Och då skulle jag vilja säga så här, att det finns ingen som kan organisera den här enheten. Denna enhet får vi bara när vi är födda på nytt, alltså när Jesus har gjort sitt verk i oss som människor. När vi har tagit emot Jesus till frälsning, då blir vi födda på nytt och det är genom den heliga ande. Och det är genom den heliga ande som vi har denna underbara gemenskap. Var vi än bor i världen, vi kan träffa kristna som vi aldrig har sett förut. Och vi känner en underbar gemenskap med dem. Och det är just genom den heliga ande. Det är det som gör att vi är ett. Ibland så försöker vi, ska vi säga, skapa enhet med mänskliga, ska vi säga, organisationer. Och det är klart att man kan skapa en viss gemenskap, men man kan aldrig skapa den andliga gemenskapen på det sättet. Utan det sker bara när man är född på nytt och genom Guds heliga ande. Så vi ska be att den heliga ande verkligen får bo i våra hjärtan. Och att vi ska få känna detta, att vi har gemenskap med varandra. När vi möts på gator och torg, när vi hör att vi tillhör Jesus, så ska vi kunna omfamna varandra och säga broder och syster, för vi känner att vi är det. Och det tycker jag är ett underbart ord. Jesu bön för oss, att vi ska vara ett. Där slutar jag med den lilla utläggningen. Jag läste förresten från 1917, om du kanske hörde det, den översättningen. Elvor och Janne, det är så gott att ha det här igen. Det var ett halvår sedan ungefär, tror jag det var. Det var, tror jag, oktober eller något sånt där som ni var här. Och jag kan väl säga så här att jag fick väldigt många samtal efter det programmet. För det är ett jätteämne egentligen detta som vi tog upp då och som vi kommer att ta upp idag. Och det finns mycket att säga om det. Men vi har väl pratat lite tillsammans här om hur vi ska börja det programmet. Va? Och jag har satt en liten, ska vi säga, rubrik över det, och då säger jag så här. Församlingen igår och idag. Har det blivit någon skillnad? Vad har hänt? Och kan vi göra en liten, ska vi säga, redovisning för det, ni som studerar både det ena och det andra? Jag vet inte vem som vill börja än på detta ämne. Elvor.
Innan vi
Så vi inte glömmer bort det så kan vi nämna också vår hemsidaadress för de som inte vet. Och det är www.elvorochjanne.se.
Och det är ett enda ord, Elvor och Janne.
Just det.
Ja.
Och det är alltså OCH. www.elvorochjanne.se.
Just det.
Så vet alla det.
Ja. Då, Elvor, får vi höra om vad du säger, om du ser församlingen idag. Om du som har varit med ganska många år ändå, vad du säger om...
Jag har varit med många år och jag har varit borta, om man får säga så, från församlingsliv också en hel del år. 10 år ungefär av mitt liv.
I din ungdom?
I min ungdom, ja. Mm. Jag var inte riktigt beredd på den här frågan här nu, direkt. Men det som du nämnde här innan i inledningen är ju en väldigt viktig sak att ta upp. Just det här med sann enhet gentemot det som man försöker organisera fram. Precis som du sa så går det aldrig att organisera fram andens enhet. För det är just andens enhet som bara den heliga ande kan göra. Och idag finns det mycket strävan och mycket arbete för att försöka organisera samman någonting. Och det förstår vi att det kommer inte att hålla. Det som kanske är, om man får nu, som jag tänker, som är allvarligt i den här tiden, utifrån Bibeln och det profetiska ordet i Bibeln, det är, om jag ser tillbaka då på 70-talet när jag var tonåring, då var det väldigt aktuellt med Jesu återkomst. Det var väldigt aktuellt med tidens tecken. Alltså vi ungdomar, i alla fall jag minns att jag tyckte det här var både, ja, det var ju lite skrämmande klart också, men det var spännande och man ville veta verkligen, och det talas mycket om detta. Idag så hör man ju rapporter överallt att det är väldigt få som talar om det. Och är det någon gång det borde vara aktuellt så är det väl idag, ju längre tiden går. Och ju fler tidstecken vi ser, och aldrig någonsin förut har det ju varit som det är just nu, att alla tidstecken, på alla områden händer det som Bibeln talar om. På alla områden ser vi att det närmar sig.
Just det. Vi ska komma in på det, detaljerna sen om detta. Men vad kan det bero på egentligen? För jag vet ju, som jag säger som du, när jag kom tillbaka efter en ganska vild tonårsperiod, kom tillbaka till min församling, då hade vi ofta serier alltså det kom en evangelist på besök. Det var ganska ett par gånger om året. Och man slutar alltid på söndag med just att ta upp ämnet Jesu och andra tillkommelser. Det var nästan obligatoriskt. Mm. Och det var Imanuel Amino som var här och Frank Mangs. Jag vet, vi ska lyssna lite på Frank Mangs här om en stund, för att du har en inspelning med dig. Och jag kan räkna upp flera här. Och det var just detta. Jag tänker på min favorit, får man inte ha i Guds församma. Jag hade en som hette Georg Gustafsson, en från Småland, som han faktiskt bad för mig när jag blev frälst eller kom tillbaka till församlingen. Och han tog också upp detta ämne. Så man kan undra egentligen, nu har det gått en del år och vi måste ju vara närmare Jesu andra tillkommelsen för 30 år sedan. Det är ju logiskt, va?
Det är sant.
Så det är märkligt.
Det jag kan se, som när jag jämför dem med mitt eget liv lite, brukar jag ta den här bilden. Det finns ett bibelord, Jesus säger så här i Matteus 16:25: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Den som vill bevara sitt liv, det handlar om att jag inte tillåter, jag vill inte ha med Gud att göra, jag vill inte ha Jesus som herre i mitt liv. Jag vill inte tro på honom eller ta emot hans nåd och hans kärlek, hans frälsning. Det är att bevara sitt liv. Eller att jag vill bestämma själv över mitt liv. Jag vill vara min egen Gud, så att säga. Men den som mister sitt liv, den som alltså överlåter sitt liv till Jesus, kommer att vinna och finna det verkliga livet. Mm. Det har vi upplevt och därför är vi frimodiga om att berätta om det. Men när jag var ung, då ville jag vara kristen. För jag visste, jag hade sett och varit med om för mycket, så jag visste att det här är sant. Men samtidigt så Så många av oss ungdomar, vi resonerar, vad är tillåtet och vad är inte tillåtet? Och hur långt kan jag gå? Hur liksom mycket kan jag göra eller bli som alla andra utan att förlora min tro eller fortfarande vara kristen?
Mm.
Då har man en inriktning alltså bort ifrån, alltså man är bortvänd egentligen från Jesus, va? Man vill ha det, men ändå så vill man leva sitt eget liv och bestämma själv. Det var så som jag faktiskt då tänkte, resonerade, och det ledde mig längre och längre bort. Ut i någon slags gråzon, om man får säga så, va? Och den, ja, så blev det gräns efter gräns som man tände, och till slut så var pekade mitt liv åt ett helt annat håll, och jag var väldigt nära att förlora min tro. Min visshet om att det här är sant.
Mm. Mm.
Och om inte Gud hade kallat mig, så hade jag gått liksom ännu längre bort. Det som, när jag vände tillbaka, då får man en helt annan inriktning. Alltså när man vänt till Jesus, då finns det bara, om man, som Jesus säger, mister sitt liv, man lägger ner sitt liv och han får Herre. Då vill man bara lära känna honom mer.
Mm.
Man vill ha mer. Det andra liksom blir, det blir oviktigt. Jag tyckte det andra var så tomt.
Ja.
Det, och meningslöst, va? Den tendens som jag tycker är oroväckande i många delar av kristenheten idag, det är att man resonerar ungefär som jag gjorde. Hur lika världen kan vi bli som kyrka? Och fortfarande ha kvar evangeliet. Men vart det leder med den inställningen. Alltså man tar in allting som världen har och så vidare, va? Dessa in i kyrkan. För vi ska liksom vara som andra och locka människor, typ, va? Och det finns inget som är så töntigt och menlöst som när kyrkan försöker apa efter världen. För alltså kyrkan har ju det livets budskap. Det starkaste som finns, alltså.
Mm,
räddningen också. För oss. Alltså, men har man den inriktningen, då är man farligt ute. För då kommer man så småningom, om man fortsätter på den vägen, också kompromissa med evangeliet och med budskapet.
Ja.
Och det händer idag i många kyrkor, tyvärr.
Tror du inte så här, Elbor, att vi tror att, om man säger världens barn, om man kallar det, de som står utanför, tycker att det skulle vara lätt att komma in i en kyrka bara för att man liksom gör det lite grann likt världen. Men jag vet inte, men jag kan väl säga så här. Nu ska jag inte prata för mycket, men jag tänker så här. När jag kom till den här kyrkan som heter Smyrnakyrkan, där jag tillhör än idag. När jag kom som en uvriden trase dit.
Mm.
Hade det varit så här att de hade en riktig show med, ja, om man säger så här. Stå upp komiker, alltså ibland kan man ju nämligen se pastorer som har den nischen på något sätt, va? Det ska vara roligt. Jag tror jag hade vänt, för då hade jag tänkt så här, men kära vänner, jag kommer ju från detta elände, jag kommer ju från detta, det är inte det jag kommer hit för. Ungefär så tror jag hade resonerat och gått till någon annan kyrka där man fick höra sanningen.
Jag håller med helt, jag hade gjort precis likadant. Helt. Jag hade inte, jag hade gått ut direkt.
Men jag tror man lurar sig själv på något sätt, va?
Mm.
För man, alltså, om man säger så här, att tanken på ett sätt kan vara gott, att man vill ha de inom hörhåll som inte tror, eller de som kanske söker det. Men jag tror man bedrar sig själv när man tror att man ska likna det som de kommer ifrån.
Mm.
Det är precis tvärtom.
Precis.
Vad säger du, Janne?
Det är så, precis.
Det är så som vi nu säger, församlingen igår och idag. Det är en skillnad. Det kan man nog säga, men det finns undantag. Man ska inte säga att dra allt över en kant.
Nej,
att det finns skillnad från församling till församling och så här. Och, jag ska inte nämna några församlingar nu här, men jag vet att det finns mycket ädelmetall också i församlingarna. Alltså i de enskilda i medlemmarna och så här.
Så att det finns det.
Ja. Men jag tycker, ska vi ta höra på Frank Mangs här, hur han predikar, för nu tog vi med det, så kan vi höra, nu är det en gammal, vi tror att det är 50-talet.
Ja, det är 50-talet och det är väckelse och det är från Smyrnakyrkan här.
Det är det faktiskt.
Frank Mangs är igång och jag tycker det är ett jättestarkt budskap, det här klippet, och så vi ska väl lyssna på det kanske nu då.
Ja,
får höra.
Då får vi se om Lotta är klar här. Då, min tekniker Lotta, vi kör den här predikan nu med Frank Mangs.
Finns det en del människor som bär namnet avfällingar som inte skulle ha det namnet? Ty för att kunna vara en avfälling så måste man en gång ha varit frälst. Det är klart. Men det är många som en gång skenbart kommit med bland Guds folk. Och skenbart blivit kristna. Men aldrig upplevat nya födelsens under. En del menar inte fullt allvar då de böjde sig för Gud. En del saknade kunskap. En del föll fast i någon bestämd synd. En del mötte aldrig den kraft som hjälpte dem över från död till liv, från mörka till ljus, från Satans makt till Gud. Förstår du? Det är en sak att bli religiös och en annan sak att bli född av levande Guds heliga ande. Och jag vill säga, jag är rädd att inbjuda syndare till avgörelse i vilken religiös atmosfär som helst. Ty det är inte lika lätt att bli frälst när som helst. Nej. Vi måste passa på då den födande och nyskapande kraften är verksam. Och tvingar vi folk på knä då Herrens ande inte verkar, så blir vi proselytmakare. En proselyt är en människa som försöker att egen kraft vara kristen. Men hon är det inte.
Det var slut,
ja. Ja, det var slut, ja. Ja.
Det var en liten kort, men den...
det var en liten, men naggande god, brukar man säga.
Det var ju bara ett utdrag, alltså.
Ja, ja, den där predikan finns ju faktiskt att ladda hem från Lennart Jaretegs hemsida, då.
Jaha.
Hela. Den kan jag rekommendera er att lyssna på.
Okej. Okay. Lennart Jareteg, det är en som...
Bibelfokus.se, okay. Har han då.
Ja. Ja, det var en annan ton på något sätt. Ganska, ska vi säga, skarpa ord.
Ja, vi skulle ju prata om församlingen förr och nu. Alltså, ja. Det här var ju mitt under den brinnande väckelsetiden faktiskt, som var här i Göteborg då.
Ja, 51.
Det var ju många som kom till tro. Om man har pratat med en del människor så var det ju faktiskt en överbevisande kraft som var. Alltså, man böjde knä för man kände sig överbevisad. Och jag tror att det är den där kraften Paulus talar om när han säger att han inte, vad säger han i andra Korinthierbrevet, han säger att vi förfalskar inte Guds ord, säger han.
Mm.
Och sen har han ingen täckelse, utan han säger att Gud som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan. Då talar han om det här överbevisande ljuset.
Mm.
Så när Paulus predikar och han talar om under och tecken, så tror jag inte i första hand att han menar att armar och ben blir helade. Utan jag tror att han menar att det var sån överbevisande kraft när han predikar Guds ord som människor böjde sig inför Gud. Det tror jag han menar med under och tecken när han drar fram.
Men det hände ju också rent fysiska under.
Jajamän, det var som en bekräftan på evangeliet.
Ja. Mm.
Givetvis hände det ju under och tecken på det sättet,
ja.
Också. Men i första hand tror jag att undren och tecken handlar om ett förvandlat liv.
Mm.
För det är ju mäktigt, alltså, att se vad evangeliet kan förvandla en människa.
Det måste ju vara så, va? Eftersom man ser det här att de var ju enkla predikanter. Man hade inte ens en högtalanläggning, utan de stod och talade till folk. Liksom, vi skulle ställa oss på gatan här nu. Mm. Och så stod det att 5000 människor blev frälsta på ett ställe. Och 3000 var det första då när pingstdagen var. Så att det måste ju vara något alldeles särskilt som händer.
Jag ska slå upp ett... Apostlagärningarna 5 finns det ett mycket intressant ställe där det talas om den där kraften.
Mm.
Så vi ser om jag hittar det här. Där, så där Petrus, han talar ju med fariserna här då. Apostlagärningarna 5, 29. Och då står det då svarade Petrus och apostlarna, man måste lyda Gud mer än människor. Och där står det sen senare där att vi är vittnen till detta, vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.
Mm.
Och det grekiska ordet där är fantastiskt spännande, för det betyder att bli överbevisad av en konung.
Oj då.
Där har du nyckeln till väckelse. Där har du det ljuset Paulus talar om i andra Korinthierbrevet sen, att han inte har någon täckelse. Så han låter ljuset lysa ifrån lydnaden, alltså total korsfästelse med Jesus.
Mm.
Sen låter han orden gå ut och
precis.
Beröra människor.
Då undrar jag så här, är det möjligt att vi i dagens läge
ska kunna få uppleva på detta sätt? Och hur, vad är det handlar om i så fall?
Ja, jag tror väl att kanske att det är mycket materialismen som hindrar det här. För vi har väl nästan det lite för bra här uppe i de här i-länderna. Det här händer ju alltså i Afrika och Latinamerika. Alltså den här kraften är verksam på ett mycket speciellt sätt i de här länderna på en del väckelsekampanjer. Det är ju faktiskt så.
Kina.
Och Kina allra helst.
Ja.
Då.
Mm.
Många fattiga länder framför allt.
Ja, precis, har läst två böcker. Dels läste jag om den himmelske mannen, och ni vet, eller vad han heter. Och jag har läst en annan som handlar om många andra kinesiska kristna. Och när jag läser detta så tänker jag så här: käre Gud, vad är det vi håller på med här? Så tänker jag. För att de får lida något så fruktansvärt. Men de bara fortsätter och fortsätter. De vittnar och de predikar. Kvinnor och män, Gud utrustar enkla små flickor ibland och predikar på gathörn. Alltså det är märkligt om människor blir frälsta. Så jag säger det, jag ropar till alla er nu här, ni som sitter och lyssnar. Vi måste bara be till Gud att alla som har denna längtan efter att det ska bli äkta vara, att vi får den av Gud. För det är bara Gud som kan ge oss den och hjälpa oss i det här läget.
Precis.
Så att det är ett nödrop, tror jag, ifrån både Sverige och hela västvärlden. Att, ja, det var ju detta jag som vi pratade om i innan programmet, de 10 jungfrurna. Hur ser vi på det? Det står ju någonting om det innan Jesus kommer.
Mm.
De somnade alla. Kan man säga att vi är i det läget kanske?
Det stämmer nog bra, ja. Matteus 25 berättas om detta, en liknelse. Det är Jesus berättar om 10 jungfrur som alla somnade. Och de blir väckta av ett rop. Väcks vid midnatt. De väntar, det är alltså jungfrur som väntar på att brudgummen skulle komma. Så det är en bild på Jesu återkomst. Och de väcks där mitt i natten. Men 5 av dem, de hade olja i sin lampa. 5 hade ingen olja, står det.
Och det betyder olja.
Oljan, det är ju den helige ande. Alltså livet är Gud. Och den helige ande.
Mm, mm.
En levande tro. Och beroende av den helige ande, beroende av Gud, helt enkelt.
Mm.
Och det den här liknelsen talar om, det är ju alltså att det är midnatt, att det är den mörkaste tiden. Det är också en bild på att tiden är mörk och svår. En svår tid. Och uppenbarligen så var de här jungfrurna, de kallas ju oförståndiga, de som inte hade olja med sig. De förståndiga hade olja.
Mm.
Men de oförståndiga, de var inte beredda på svåra tider. De var inte beredda på att det skulle dröja.
Mm.
Och ser man lite även i sammanhanget, men i grundtexten och så visar det att de hade en nonchalans. De var obekymrade. Bekymmerslösa, ytliga alltså.
Mm.
Och inte brydde sig. Sen står det också, sen vet vi också att det står att om Bibeln, att Jesus är världens ljus. Och det står i psalm 119 och 105, ditt ord är mina fötters lykta. Och ett ljus på min stig, det är alltså Guds ord. Och det står i andra Petrusbrevet om det profetiska ordet. Att det lyser som ett ljus i en dyster vildmark.
Mm.
Så att det är ju, dels är det en levande tro, en levande relation med Jesus och beroende av honom, beroende av Gud.
Mm.
Men också att man ser, att man läser det profetiska ordet. Man läser Bibeln. Mm. Att man vill ha det ljuset. Mm. Att man inte nonchalerar det, att man inte liksom förkastar det, va?
Det är ju så här att, jag vet inte, vi har pratat om det många gånger, vänner till mig, varför det är så tyst just om detta att Jesus ska komma tillbaka. Och att en del de värjer sig från det och säger så här att det är skrämsel. Att Jesus kommer, det är en slags, ska vi säga, skräckpredikan, det ska vi inte ha i våra kyrkor. Och en del säger så här att det är spekulation, att vi vet inte när Jesus kommer tillbaka och så vidare och så vidare. Och det är ju sant, vi vet ju inte datumen. Men Jesus säger väl ändå så här att när ni ser allt detta hända. Alltså vi har tydligen fått ganska starka
ska vi säga, skildringar på hur världen ska se ut innan Jesus kommer. Och det är väl det som vi kanske ska prata lite mer om. Ja, det var Elvor Janne som sjöng här. Och det var en mycket känd sång, Korset där Jesus gav sitt liv. Du som vill ringa hit, jag påminner om telefonnumret igen. 031 om du är utanför Göteborg. Och så är det 799 27 11. Och det är Irene Lynesjö Sivring och Margareta Hjelmqvist som sitter vid telefonerna. Ja, Jan och Elvor, vi kommer in på detta ämne nu som är era, ska vi kalla det för specialämne med, när det gäller olika saker som händer i världen och vad Bibeln säger om den sista tiden. Och jag sa här innan så, ni sjöng här, så sa jag det här att det finns många som värjer sig att tala om det här överhuvudtaget. För de menar på att det är spekulationer, vi vet ingenting, vi vet inte. Men vad säger ni om det?
Jag tror att man... Många lever med den undervisningen som man förde fram då tidigare från 70-talet och tillbaka, om man säger så. Och då kanske man målar upp det här ändens tid, liksom att det var så hemskt att det var liksom ingen som kunde överleva och att Jesus kunde komma när som helst, han kunde komma imorgon och så vidare. Och det här har blivit för många en slags skrämselpredikan. Men det är ju helt fel. Nu är det så att tiden kommer att bli väldigt svår. Och det är inte det att Jesus, när han varnar och Bibelns, hela Bibeln varnar för detta. Det är inte det för att skrämma, utan det är det för att vi ska kunna vara förberedda. Däremot så har vi ju som tror, har ju så underbara löften om Guds hjälp. Och Jesus sa, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Istället, när vi älskar Jesus, då längtar vi efter att han ska komma. Vi längtar efter att ondskan får ett slut.
Absolut.
Och Jesus, han har lovat så mycket underbart. Bibeln lovar så mycket underbart. Och det är det hoppet också som vi vill sprida och berätta för människor.
Precis.
Så att... det är väl, jag tror att det är orsak för många, i alla fall kanske generation, vår generation uppåt, om man säger då. De yngre, och så har det tystnat, så att många som är yngre, de känner knappt till någonting om Jesu återkomst.
Det finns ju en sak också som jag känner, och det är att jag har söner som inte är avgjorda kristna. Man är rädd, va? Att de ska få stanna kvar i den här, ska vi säga, häxkitten som blir, va? Och allt detta, och det är klart. Och det är ju helt sunt igen när vi ska oroa oss för våra nära och kära. Men det förändrar inte situationen, utan Jesus ska komma tillbaka. Och det, vi ska ju vara redo, så det. Vi ska vara redo. Mm. Så att vi får be för våra nära och kära. Det är ju det vi har gjort kanske hela livet, skulle jag säga. Och vi vet aldrig när dagen kommer. Och vi får samtidigt be att den heliga ande ska... på ett sådant sätt överbevisa dem. För ibland kanske inte våra egna ord kan göra det, utan det är den heliga ande som vi hörde här i inledningen av programmet. Ja, jag vet inte vem som vill fortsätta här nu när det gäller...
Ja, jag kan bara ta bibelvers här. Jesaja 42 tycker jag är intressant. Där kan man se hur evangeliet, hur Jesus, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, står det. Och nu kommer det här med jungfrurna, till ett ljus för hedna folken. Så det är ljuset i oss, är Jesus Kristus. Sen fortsätter det då vers 11, 10, 11. Så står det, sjung till Herren en ny sång. Sjung hans lov från jordens ändar. Det tyder ju på att evangeliet har gått ut där, va, till jordens ändar. Och sen när man fortsätter då till vers 14, så står det ju, då kommer ju slutet. Evangelium ska ju gå ut över hela världen. Sen ska änden komma. Och studerar man det profetiska ordet, som vi gör ofta, Elvor och jag, så ser man att änden handlar om en kort tidsperiod som även kallas för Herrens dag. Och som jag tror, eller vi tror, ungefär är 3,5 år ungefär. Och då står det så här att Herrens vrede ska ju komma. Och han säger här i vers 15 då, så när änden kommer, så står det, jag ska ödelägga berg och höjder och låta allt gräs på dem torka ut. Där har du, gräs är ju kött, står det i Jesaja 40. Och jag tror vi lever i de tiderna. Regeringar, berg och höjder.
Jaha,
det är ju allting som står emot Herren. Alltså. Han säger ju i Hebreerbrevet 12 att jag ska skaka. Inte bara himlen, men utan också jorden.
Just.
Och för att skaka det som skakas kan, så att säga. Va? Så att bara det som är kvar, som inte kan skaka. Och det är ju Herrens rike. Det är hans, att vara i Herrens frid.
Mm.
Det är viktigt det. Att vi, det är det som är redo, det är att vara i hans vila.
Precis.
Ja, det var den versen jag som du... citera från, som Jesus själv sa, detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska änden komma. Men det sprids ju nu på många sätt.
Ja.
Förr var det här, man var van vid att missionärer åkte ut och det var liksom vart, där det fanns missionärer då från kristna länder, men idag sprids det genom media otroligt.
Ja. Ja.
Överallt.
Det där har jag tänkt på, Elvor, att jag hörde någon som sa att om det var 2 miljarder som ännu inte har nåtts av evangelium, tror jag de sa, om man har räknat ut ungefär så. Så tänkte jag så, men kära vän, hur kan de veta det i den här tiden när Guds ord flyger genom rymden, ja, alltså, på alla precis. Möjliga tekniska sätt. Det finns ju ingen chans att hålla reda på egentligen det idag.
Det står ju om en ängel i Uppenbarelseboken som kom med ett evigt evangelium.
Ja, ja.
Det är liksom, den där versen den riktigt beskriver det här, hur det sprids.
Precis.
Genom radio, tv, internet och alla sätt och vis.
Så jag tror det är bara Gud som kan avgöra när evangeliet har nått alla folk egentligen.
Precis.
Det är, men vi ska fortsätta att tjäna ända till det, till vi ska få lämna det här. Och det är bara till att lösa på.
Och det är viktigt också det här som vi sa här, att vi som kristna och kyrkan har verkligen evangelium i centrum, korsets budskap som vi säger, evangeliet om Jesus. Och för den som inte kanske känner till det, vad är det då? Ja, det är att Bibeln säger att alla människor har syndat, att vi alla har syndat. Och har synd, och det är ett hinder mellan oss och Gud. Men att Jesus kom hit till jorden som människa för att ge sitt liv för oss och ta våra synder på sig på korset för att ge oss förlåtelse.
Detta är ju det budskap vi har fått där vi predikar, att Jesus har tagit alla våra synder på sig, att vi, och nu pratar vi om församlingen igen, eller jag går in på det området, att ibland har jag, ska vi säga, testat detta när jag hör till exempel tv-andakter, tv-gudstjänster, radiogudstjänster från alla möjliga olika håll. Så tänker jag alltså, nu ska vi se hur många gånger de nämner namnet Jesus. Och det har hänt faktiskt att en hel gudstjänst, de har inte nämnt namnet Jesus.
Mm.
Och det är ju egentligen det som är kärnan i budskapet, va? Att det är han som kan frälsa.
Precis.
Och man kan tala väldigt mycket om, ska vi säga nu, nästan lite filosofi tycker jag i våra gudstjänster, eller våra, det synd att säga så, för att det finns olika även, men när man hör det som utbudet som minst nu går genom tv och genom radio, så ibland känner jag att det är ett väldigt utspätt evangelium, för det är nästan inte evangelium alls ibland.
Mm.
Och det är så mycket vishet som förkunnas, alltså mänsklig vishet, så man nästan är mera rädd om att välja de rätta orden på det sättet, nästan litterärt, för att det ska klia dem i öronen som det står.
Ja, det är sant. Ja.
Mm.
Men Jesus Kristus, det är det som vi ska förkunna. Och jag hade med mig här i den här studion för ett par månader sedan, det var nu 3 stycken unga vänner som bara är 22-23 år. Och det var en fröjd att höra dem, för att jag vet Daniel som var med mig då, Daniel Lundgren, han menar ju på detta att när vi samlas till förmiddagsgudstjänsten så ska det bara vara en enda stor lovsång till Jesus. Vi ska inte... Det är därför vi kommer samman med han på, va? Just när det gäller förmiddagsgudstjänsten. Och egentligen undrar jag, gör vi det? Lovsjunger vi Jesus egentligen hela gudstjänsten? För det är en härlighet som uppstår då. Det är till och med så människor kan bli frälsta bara höra lovsången av Jesus.
Mm. Det är sant.
Ja, det här är ju jätteämne. Men vad ska vi titta lite grann på? Jag vet, du Elvor har ju sett en del saker och så här. Du har ju fått budskap från Herren. Och jag tänker nu på
det som går över världen idag. Vi ser, det är ju faktiskt så här att det är en alldeles speciell tid. Jag har levt i lite mer än 70 år. Och jag kan jämföra med de 70 år jag har levt, så länge jag minst har kunnat läsa och så här, så kan jag ju se det att det är en mycket speciell tid vi lever i. Mm. Och det händer saker som jag måste säga det här att idag kan jag verkligen läsa Bibeln och förstå det som står, för ibland kunde jag inte det i början. Till exempel det här med att ingen kan köpa eller sälja utan att ha ett nummer på sin hand. Det tänkte jag många gånger när jag var nyfrälst att det här är ju en omöjlighet egentligen. Hur ska det här gå till? Alla världens folk. Och jag menar, vi kan ju göra svarta affärer, så det är ju ingen människa som kan kolla det hur jag köper och säljer. Men idag kan man ju faktiskt göra det genom att det kommer att, som vi tror då, ett kontantlöst samhälle där det bara är registreringar på ett konto med nummer och siffror och så här.
Det går fort.
Det går fort, ja. Mm. Jag vet inte om vi ska nämna någonting om det, vad som händer just nu när det gäller det världsliga.
Mm. Du nämnde ja, det profetiskt och så. Det har vi fått båda två och många andra också. I höstas så fick jag, det var tre drömmar på ganska kort tid. Som det jag upplevde, alltså när Gud ger en dröm så får man ofta, ja, man upplever att det, har, att det är en innebörd och, man, och ibland förstår man i drömmen vad det betyder, va? Och den ena drömmen handlar om en, vad ska man säga, en, som en tsunamivåg som kom. Fruktansvärd våg.
Såg du detta i drömmen?
Jag såg detta. Mm. Och ja, jag kan berätta kort och bara. De här drömmarna och profetiska budskap, det finns på vår hemsida för de som har möjlighet att gå in där. Så det finns mycket, och det finns under rubriken vittnesbörd uppenbarelser. Men den här drömmen då till exempel, då var jag, vi var ganska mycket folk, eller fullt var det i det här byggnaden som låg vid havet. Och det var, så det var som glasväggar och glastak på något vis, och så man hade utsikt och det var ljust och så här. Det var folk, människor i alla åldrar. Och plötsligt så kommer en jättevåg från havet. Och den var den bara steg och steg och steg. Så jag bara såg upp och såg, hjälp, den kommer att gå högt över byggnaden vi är. Och jag tänkte för mig själv, om inte taket och väggarna håller nu, då är det kört. Så, och men det gick så snabbt så ingen hann göra någonting. Och man, det var liksom bara så här där inne. Och jag bara mitt i det här, jag bara satt mig ner och bara ropade till Gud. Alltså, Jesus, Jesus, hjälp oss, vi är hjälplösa nu. Du måste ta hand om oss, beskydda oss, Jesus, hjälp oss, vi är helt hjälplösa. Och när jag titta upp igen, då hade den här jättevågen sköljt över huset. Men jag såg upp och taket höll och väggarna höll. Och den här vågen fortsatte inåt, eller bort igenom då. Och det är som till exempel den liknelsen Jesus talar om, att bygga på klippan. Ett hus som var byggt på klippan, ett hus som var byggt på sand. Mm. Och han säger att det är den som lyssnar, som hör hans ord och som gör som han säger, som sätter sin tro, omvänder sig, bekänner sin synd och ber Jesus komma in i sitt liv och låter honom vara herre i sitt liv, va? Det är det bästa vi kan göra, för han älskar oss.
Ja.
Det är det underbart som man kan få uppleva, det är Guds frid i sitt inre, det är verklig harmoni. Men den här drömmen, jag förstod innebörden. Alltså att den som är i Jesus Kristus och som tror på honom är beskyddad.
Mm.
Och alla de här tre drömmarna jag fick, det handlar om någon slags katastrof som kom väldigt hastigt. En väldigt svår katastrof. Och jag kanske inte hade tänkt så mycket på just den drömmen om det inte hade varit att vi hittade ett kristet program som också tar upp en del profetiskt i Amerika som finns på internet. Och det var det tre människor som berättade om drömmar de hade haft som var snarlika min dröm.
Ja.
Och sen vi la ut det här på vår hemsida, så är det mängder med människor som från alla möjliga håll i Sverige som har mejlat till oss om drömmar som de har haft.
Mm.
Som också handlar om detta. Och ofta är det att det kommer en jättevåg. Men alla de här drömmarna handlar om att det kommer en katastrof. Och så att det är det som vi då får vara beredda på.
Elva, vad tror du om det i så fall, om man säger nu att det kommer? Hur nära i tiden är det handlar om? Är det om?
Jag vet inte.
Nej, man kan inte säga naturligtvis. Man kan inte säga om det är 10 eller 5 år. Men
nej,
jag bara säger,
jag tror att det är väldigt nära. Men det är ju så där, när Gud talar någonting så är det alltid så starkt så att man tror att det kan komma vilken dag som helst. Ja. Och så nära är det oftast inte. Men samtidigt så är det så att sådana här drömmar, en del har haft sådana här för flera år sedan. Och nu har det kommit så tätt här, bara sista året och sista halvåret.
Sådana drömmar.
Ja, och om man läser i Daniels bok i Bibeln till exempel, så fick ju Daniel, han hade gåvan att uttyda drömmar.
Mm.
Och han säger vid ett tillfälle till kungen där han vill ha uttydning, så har han drömt drömmen 2 gånger. Och då säger Daniel att det betyder att den kommer säkert och att den kommer snart. Så att, jag menar, om man ser nu på läget i världen, och det är inte bara kristna, det är inte bara profetier och så i kristna sammanhang där Gud talar och varnar oss för sånt här, och att vi ska vara beredda. Det handlar om att vi ska förtrösta på honom, alltså överlåta våra liv, vår ekonomi, vårt allt till honom, för han är mäktig att ta hand om oss.
Ja.
Han är mäktig att ta hand om varje enskild människa. Vad var det att säga? Det är förbart.
Men. Ja, jag tänker på det på drömmar, för det står i Joels andra kapitel just om olika saker. Bland annat står det att gamla män ska ha drömmar, och jag har sagt
det. Äldre blandar det egentligen i grundtexten, men okej. Okay. Det är gamla, både kvinnor och män.
Ja. Men jag har själv bett personligt väldigt mycket nu. Här, nu är jag gammal. Ge mig drömmar nu, för jag tror att vi behöver det.
Och jag är inte 50 än.
Nej. Jag tror andra kan drömma också, det är inte det.
Ja.
Jag tror just att de drömmarna kommer att föra knutna till Jesu tillkommelse, att vi ska förstå tidens tecken, för det står ju att de som lever i ljuset ska inte den här dagen komma som en tjuv.
Precis.
Och om vi har tid nu skulle jag vilja berätta lite om en tjuv.
Ja, men gör det.
Bra?
Ja.
Jo, vi evangeliserar ju mycket i jobben när vi jobbar i Bohuslandsmissionen. Och det var ju så här, våran profetiska tjänst då med det här som jag kommit in i nu med Ändens tid, och det, den börjar ju egentligen med profetior som börjar peka på det i våra liv. Det var ganska spännande, vi fattade ingenting. Och sen så när vi reste då så kom det fram människor som inte kände oss, alltså ingen aning om oss, och började profetera att ni ska få varna mitt folk för det som kommer och så vidare. Vi var nere i Kolor i Älvor, nere i Småland, och tänkte, vad är detta? Liksom. Men sen så börjar detta och blir mer och mer. Det är ju så när man, det är en tjänst, man vandrar in i det här mer och mer.
Mm.
Och vi skulle evangelisera då uppe i Bohuslän, och på natten så hade jag en dröm. Och då stod dörren uppe, det var en sommardag, det var strålande sol och så lika vackert som det kan vara, vet ni, där uppe i Bohuslän. Och jag gick ut ur huset där vi sov här. Och sen så gick jag runt och jag tittade, och vilken underbar dag alltså. Det var fantastiskt. Det var en dröm.
Mm.
Och jag gick runt huset och tittade på huset. Det var jättefint huset. Sen när jag hade gått ett varv runt så ser jag en maskerad man springa ur gräset emot ingången på huset. Allt vad han orkade. Men jag fick se honom i ögonvrån, så jag sprang fortare och kastade mig in. Och jag hann precis att slå låskolven runt knick, så var han på dörren och ryckte och försökte ta sig in.
Och då var det låst.
Ja. Och då är det ju så här att det här talar ju Bibeln om. Att man ska vaka över sitt hus. Om du tittar nu, när vi läste om jungfrurna, så står det då börjar liknelsen med. Det betyder ju att du får gå innan och titta efter. Och då ser du tjuven här. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni väl, om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig i vaken och så vidare.
Mm.
Och så står det om en trogen tjänare som delar ut mat i rätt tid och så vidare. Där. Sen står det om jungfrurna. Så det hör ihop allt det här.
Och dela ut mat i rätt tid, alltså det är Guds ord.
Ja, det handlar om att dela ut evangeliet på sant. Men om man nu går till en liten profet här. Han är liten, han har bara 3 sidor, men han är ganska stor. För han talar mycket om ändens tid.
Mm.
Och det är Joels boken. Och Joel 1 och 15, jag vill ge er en liten nyckel, ni som läser Bibeln nu. Där det står att Herrens dag ska komma som en tjuv. Där står det, Joel 1, 15. Ve oss vilken dag, ty Herrens dag är nära. Som katastrof, förödelse, kommer den från den allsmäktige. Här har du alltså Herrens dag. Och där det står förödelse kan det översättas på hebreiska rövare eller tjuv.
Mm.
Så Herrens dag, katastrofen alltså, som jag drömde om.
Mm.
Som Elvor har berättat och så många läsare har skickat in om, det är att det kommer en katastrof som en tjuv.
Mm.
Och vi läste, om du fortsätter att läsa nu i Joels boken, så ser vi vad katastrofen är egentligen. För det är ganska uppenbart om du läser Joel 2, och där kan vi läsa Joel 3 och vers 16. Då kommer det här att han ska skaka himmel och jord igen. Det är Herrens dag. Herren ryter från Sion och från Jerusalem, låter han höra sin röst. De 10 jungfrurna skulle ju vakna av en röst. Nu börjar vi fatta vad det som handlar om. De vaknar av en röst, och då står det här, himlen och jorden bävar. Det är alltså rösten som får jungfrurna att börja agera. Då är det sen tid.
Mm.
Och men Herren är en tillflykt för sitt folk.
Mm.
Ett skydd för Israels barn. Och ni ska förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Det var ju platsen som inte kunde skaka.
Ja.
Vi tror att det mycket snart kommer en total ekonomisk kollaps i hela världssystemet. Och det märker vi ganska snart att man vill nu. När man vill ha den här nya världsordningen.
Mm.
Och om du går till Uppenbarelseboken 13 så ser du att det kommer ett nytt ekonomiskt system.
Ja.
Och det är ju det man pratar om just nu. Va?
De som inte kan det här alls, för det kanske sitter människor som kanske är alldeles nya på den här vägen.
Mm.
Vad är det för ett system du pratar om nu? Alltså, det ska bli...
alltså vi pratar om ett system som man nu kallar för den nya världsordningen.
Mm.
Och det är ingenting annat än antikrists system som ska komma fram. Och då måste ju den gamla ekonomin krasa, så att säga, va? För nu kommer ett totalstyrt ekonomiskt system. Och jag kan bara säga att Jean-Claude Trichet, han som är alltså ledare för den europeiska centralbanken, han sa nyss så här, att vi behöver en ny global struktur. Och då menar han regler som ska sättas upp för USA och Amerika. Och det här sa han då innan det här superpaketet kom med EU.
Mm.
Och då kom det fram sen att Merkel hade då suttit med i telefonkontakt med Obama och planerat det här. Vad sa han skulle vara USA och EU som skulle planera detta. Och sen kom det här paketet. Och ni la väl märke till vilken förändring det varit i EUs politik helt plötsligt. Man skulle ha insyn över ländernas angelägenheter. Och det är precis vad det här systemet kommer att handla om.
Mm.
Men inte bara ländernas snart, utan vi tror att du kommer att få se mer kriser och mer kontroll.
Mm.
Mer kriser och mer kontroll, för det är det handlar om.
Det kan man säga, det är med Grekland och detta som vi har hört om så mycket nu, det är liksom att det öppnar vägen för det här.
Precis, så är det.
Mm.
Det är nog bara början.
Det här är mycket det här, jag vet inte om vi ska höra på en sång emellan, så vi får smälta lite grann. Och nästa sång, den heter Med evig kärlek. Det är Plus heter de som sjunger den här.